Det här är P1, Sveriges Radio.
Könskontrovers kring två olympiska boxare. Hur delaktiga var medier i förvirringen?
Jag tycker att vi borde ha gjort en mycket tydligare artikel från början.
Gunilla Persson stämmer staten efter förtalsdomen mot Stoppa pressarna. Kommer La Gunilla förändra den svenska tryckfriheten i grunden?
Det kommer att stoppa journalister som är vanvettiga att hålla på med sitt skit, rent ut sagt.
Och så sista delen av mediernas sommarserie om nischade medier. Om en av få tidningar man inte kan prenumerera på.
Hur stavar man till kondissör?
CONNOISSEUR.
Du lyssnar på medierna i P1. Jag heter Freddy Rammel. Hej och välkommen till veckans avsnitt av medierna, som börjar i OS i Paris och den gångna veckans stora kontrovers. Nämligen könstillhörigheten på boxarna Imane Khelif från Algeriet och taiwanesiska Lin Yu Ting. Det är en snårig historia med många bottnar. Vi har ett korrupt, rysskopplat och uteslutet idrottsförbund som genomfört medicinska tester som få har fått se. Vi har flera motstridiga uppgifter och ord som står mot ord. Och den här snårigheten har resulterat i en bitvis rätt förvirrande medierapportering.
Jag trodde ju att de här kvinnorna var att det var transkvinnor det handlade om.
Isobel Hadley-Kampze, ledarskribent på Dagens Nyheter.
För det var ju så medier, eller det var ju det man fick reda på genom att bara kolla liksom snabbt utan att gå in på det.
Det var i förra veckan som uppmärksamheten kring de här två boxarna tog fart. Kontroversen består i att de blev diskade från förra årets boxnings-VM i Indien för att de ska ha misslyckats med ett könstest. Men det skulle visa sig att frågan är mer komplicerad än så. Och att boxningsförbundet IBA, som säger sig ha genomfört de här testerna, inte är en organisation som är helt oproblematisk i sammanhanget. Vi ska återkomma till det. Den här frågan får i alla fall global uppmärksamhet när Algerien Imane Khelif möter italienskan Angela Carini för en dryg vecka sedan. Carini stoppar matchen efter bara 46 sekunder. In red from Algeria. På sociala medier blev nu stämningen hetsk. Harry Potter-författaren J.K. Rowling skrev på plattformen X, citat: "En ung kvinnlig boxare har just förlorat allt hon kämpat för, eftersom ni tillät en man att gå in i ringen med henne." Slutcitat.
Alltså jag tyckte att det var bara genuint hemskt att se de här två kvinnliga boxarna utsättas för ett liksom globalt hatdrev.
Inlägg efter inlägg med samma tema. Att två biologiska män godkänts och boxas mot biologiska kvinnor.
They let a transgender, so apparently it's two.
Här hör vi till exempel en av världens största poddare, Joe Rogan.
At least two transgender boxers that are fighting in women's boxing.
Det här nådde även till toppen av amerikansk politik.
It's a person that transitioned.
Donald Trump tog upp det i ett kampanjtal.
He hit her with two jabs and she said I'm out.
Det var inte alls så. Det här var två liksom cis-kvinnor födda som flickor, uppvuxna som flickor och kvinnor, hade boxats som kvinnor mot andra kvinnor, förlorat mot andra kvinnor. Och så grävde jag vidare i det och jag tyckte bara att det var så himla konstigt.
Ja, både Imane Khelif och Lin Yu Ting är födda som flickor och har tävlat i damklassen under hela sina karriärer. Det är alltså inte transkvinnor det handlar om. Trots det så framstår det alltså så till en början i både internationella och svenska medier. Tidningen The Guardian är först ut. De publicerar en artikel den 29 juli med rubriken "Boxers who failed gender tests at World Championships cleared to compete at Olympics." Längst ner i artikeln, under fliken upptäck mer om de här ämnena, har ämnet transgender taggats in. På SVT Sport publiceras en artikel ett par dagar senare med rubriken Imane Khelif och Lin Yuting underkändes i könstester till VM men får tävla mot kvinnor i OS. Artikeln är full av kritiska citat från olika personer om att boxarna får delta i OS på damsidan. Det är ingen slump att många idrottsgrenar har satt gränser för transpersoner, säger Italiens idrottsminister till exempel. Först i slutet får läsaren en indikation på att det här inte handlar om transpersoner. När IOKs talesperson Mark Adams säger, citat, alla som tävlar i damklasserna uppfyller kriterierna för att få delta. De är kvinnor i sina pass och det är bekräftat i dessa fall att de är kvinnor. Slutcitat.
Först mot slutet så får man liksom någon sorts nyansering av det här. Vad tänker du kring att det var liksom så vagt där i början?
Jag tycker att vi borde ha gjort en mycket tydligare artikel från början. Jag tycker att den har sina brister.
Johanna Bäckström Lärneby är nyhetschef och ansvarig utgivare på SVT Sport.
Till exempel så tycker jag att det borde ha varit tydligare med det kontroversiella egentligen i det här testet som den internationella boxningsförbundet gjorde förra året inför VM. Där som egentligen ingen vet om den har gjort ett test och vad är det för test som är gjort. Vi kunde ha varit tydligare med att berätta om de här kvinnliga boxarna att de faktiskt är födda som tjejer och uppvuxna som kvinnor. De har alltid tävlat i kvinnliga klasser. Vi kunde vara tydliga med att berätta att de hade... att de har både förluster och vinster i sin sportsliga historia. Det kunde ha varit markerat tydligare att det här har inte med trans att göra. Den kritiken som de har fått utstå. Liksom. Så att, det finns en mängd olika saker i den artikeln som vi hade kunnat vara mycket mer nyanserade och tydligare med.
Men faktum är ju att boxarna diskades från förra årets boxnings-VM i Indien för att de inte klarade ett könstest. Internationella boxningsförbundet IBA hävdar att både Imane Khelif och Lin Yuting har manliga XY-kromosomer. Men det finns flera frågetecken kring de här testerna. Resultaten har inte offentliggjorts och tajmingen då testerna ska ha gjorts är minst sagt märklig. Det skedde inte inför tävlingen utan Imane Khelif till exempel diskades precis innan sin stundande guldmatch. Och här kan det också vara läge att ge lite bakgrund till Internationella boxningsförbundet. Det är en organisation som uteslutits från Internationella olympiska kommittén, IOK, och som står Ryssland nära. Ryssland, som inte får delta under rysk flagg under OS sedan invasionen av Ukraina i februari 2022. Isobel Hadley-Kampze är kritisk till att de här nyanserna inte var med redan från början när medier rapporterade om frågan.
En ryskledd boxningsorganisation som finansieras av Gazprom, som står nära Kreml och som till och med har uteslutits ur IOK, alltså Internationella olympiska kommittén för korruption. Deras ordförande har påstått att de här två kvinnorna har misslyckats liksom, med ett könstest. Så allt vi har är ett obevisat påstående från en person som man tycker att åtminstone hos liksom, journalister det borde ringa lite klockor kring.
Vad som är sant och inte i det här, det är omöjligt att säga säkert. Det är omöjligt för oss att granska IBAs påståenden om könstesterna från förra året. Det vi vet det är att boxarna i alla fall vuxit upp som kvinnor och alltid tävlat i kvinnokategorin. Inte bara i detta OS utan i tidigare OS. Och i flera världsmästerskap arrangerade av samma organisation som nu plötsligt diskat dem. Boxningsförbundet IBA. SVT Sports första artikel, där alla de här olika nyanserna saknas, fortsätter att spridas på sociala medier. Ofta parat med hetska utfall mot transpersoner och hårda omdömen om de båda boxarna.
Varför tror du att det blev så här till att börja med?
Jag tror att det har att göra med att vi har jättemycket att göra nu under OS-tider. Jag tror helt enkelt att det här var ett utslag av det. En pressad och stressad situation om man gör den här lite grann med, ska inte säga med vänsterhanden, men man river av det i takt med andra artiklar som man river av. Och det låter som att jag nu försvarar det här, och det gör jag inte, utan det här är bara en förklaring. Både jag och redaktionen, vi tycker att vi borde ha varit tydligare på en mängd punkter just i den här första publiceringen, och det är olyckligt att det blev som det blev.
Men ska ni göra någonting åt den här första artikeln då, eller?
Ja, vi får väl se vad vi gör åt den. Publiceringen framåt blir ju än viktigare.
Men ingenting, ni ska inte göra någonting mer än den första publiceringen?
Det har jag inte bestämt än, jag får ta och tänka på det, så får vi se.
Sist här, SVT Sports nyhetschef och ansvarig utgivare, Johanna Bäckström Lärneby. Nu ska vi bläddra oss igenom några kortare medienyheter från veckan som gått.
Att vara först med nyhet brukar oftast vara något att fira på en redaktion, men ibland är det bäst att vila på hanen. Det fick Bloomberg News erfara i veckan när de breakade nyheten om fångutväxlingen av Wall Street Journal-journalisten Evan Gershkovich. Bloomberg News hade nämligen tillsammans med flera andra redaktioner gått med på ett embargo, alltså att inte publicera nyheten om fångutväxlingen förrän allt var klart och Gershkovich och de andra amerikanska medborgarna var på säker mark. Det här för att inte äventyra hela operationen. Men publiceringsiven kunde inte hejdas. Bloomberg News gick ut med nyheten redan när planet fortfarande var i luften. Tidningen har nu avskedat en reporter och bestraffat flera medarbetare för att ha brutit mot embargot. Malin Ekman, som under uppmärksammade former sa upp sig som USA-korrespondent från Svenska Dagbladet med ett långt och kritiskt öppet brev, har fått nytt jobb. Hon blir nu korrespondent på Handelsbankens nygamla mediasatsning EFN. Och Malin Ekman blir därmed den senaste i en lång rad tungviktarvärvningar för kanalen, som sedan tidigare knutit till sig bland annat Anna Hedenmo från SVT Nyheter, Magnus Alselin från Expressen och Niklas Ekdahl från Dagens Nyheter. Rammsteins frontman Till Lindemann anmäler den tyska tidningen Der Spiegel för deras rapportering av anklagelserna om sexuella övergrepp som dök upp om sångaren förra året. Anmälan riktas mot cheferna på tidningen, skriver Lindemanns juridiska ombud i ett pressmeddelande. I anmälan anklagar sångaren Der Spiegels rapportering bland annat för att innehålla förfalskade dokument.
I början av sommaren hölls rättegångsförhandlingarna i förtalsmålet mellan Hollywoodfrun och Melodifestivaldeltagaren Gunilla Persson och kändis- och skvallersajten Stoppa pressarnas ansvarige utgivare Daniel Nylén. Även om Gunilla Persson vann i ett av fallen så är hon inte nöjd. Och nu stämmer hon svenska staten.
Alltså jag vill ändra på den här uråldriga 250 år gamla grundlagen. Vad jag framförallt kämpar och kommer att fortsätta att kämpa för, det är att lagen ändras så att andra människor som är utsatta och blir trakasserade och förtalade i media har en möjlighet att gå in och stämma och få en ordentlig skadeersättning.
De senaste veckorna har rapporteringen om förtalsmålet mellan Gunilla Persson och kändissajten Stoppa pressarnas ansvariga utgivare Daniel Nylén gått varm. Det handlar om tre artiklar publicerade under 2020 och 2021 där Daniel Nylén anklagade Gunilla Persson för bidragsbrott, djuploggeri och för att ha varit en dålig förälder. Han åtalades för tre fall av förtal och för en månad sedan dömdes han för ett av fallen. Straffet blev dagsböter på totalt 12 600 kronor. Han ska också betala ett skadestånd på 5 000. Även om Gunilla Persson är glad över att Nylén dömts för en av åtalspunkterna är hon långt ifrån nöjd. Skadeståndet är för lågt.
Alltså jag fick 5 000 kronor för jag har lagt mellan 400 och 500 000 kronor på att betala min advokat.
Och hon kan inte överklaga de två fall som nyligen friades för av tryckfrihetsjuryn.
Där tycker jag att man borde ändra på lagen.
Jag har letat efter ett sånt här fall i 10 år.
Mårten Schultz, professor i juridik vid Stockholms universitet, håller med Gunilla Persson om att tryckfrihetsgrundlagen är föråldrad. Han har lämnat synpunkter på Gunilla Perssons skadeståndsanspråk som hon ska lämna in till justitiekanslern.
Jag tycker att människor som enskilda som utsätts för övergrepp av medierna har alldeles för dåliga verktyg. Och att maktbalansen idag är att medier, särskilt kanske medier som inte är inordnade i det medietiska systemet, kan förstöra människors liv utan att det finns några reella möjligheter för enskilda att göra någonting åt det. Den maktbalansen är skev. Nu är Gunilla Persson, så vitt jag förstår, en hyfsat kapitalstark person som kan driva det här målet. Men de flesta som, även kända personer som hade utsatts för det här, skulle inte ha vågat eller kunnat driva det här målet trots att det handlar om uppenbara brott.
Tryckfrihetsmål skiljer sig från brottmål. Den stora skillnaden är att man använder sig av en jury. Först ska juryn uttala sig om huruvida de anser att den åtalade gjort sig skyldig eller inte. Om juryn anser att ett brott inte har begåtts så frias den tilltalade. Men om juryn menar att ett brott har begåtts så prövas frågan i rätten.
Men det är inte det som är mitt problem med tryckfrihetsrättegången, utan mitt problem är att om man förlorar ett mål mot medier, om en enskild driven talan mot Aftonbladet eller Svenska Dagbladet eller Svenska Juristtidning och förlorar det målet, då är det ju genom att juryn säger att förtal inte har inträffat som i det här fallet. Då får man inga domskäl, man vet inte varför man förlorar, man får inte heller någon möjlighet att överklaga, och dessutom är rättegångskostnadsreglerna gjorda på ett sådant sätt att det är väldigt riskabelt att driva de här processerna, och det är sammantaget sådana faktorer som jag menar gör att man inte når upp till en rättvis rättegång som är ett europeiskt krav på svensk rätt.
Men det här skadeståndsmålet, om det går hela vägen, kan bli en lång, lång, lång process.
Det är skadeståndsvägen som är den väg som svenska rättssystemet har anvisat. Och justitiekanslern kommer med största sannolikhet att säga nej till det.
Decennier lång.
Därefter så kommer Gunilla Persson, om hon väljer att fortsätta, behöva väcka talan i domstol. Jag är tveksam till att en svensk domstol skulle underkänna tryckfrihetsförordningen av samma skäl som att JK inte kommer göra det. Och därefter kommer man kunna gå till Europadomstolen i Strasbourg. Och om vi är framgångsrika och Gunilla Persson orkar kämpa på och om alla håller sig friska, så är det om 10 år kanske som någonting kan hända, när Strasbourg-domstolen har sagt sitt och svenska lagstiftaren förhoppningsvis tvingas göra om tryckfrihetsförordningen. Så det är ett long game.
Men det här är såklart en knivig fråga. För vad skulle egentligen en inskränkning i tryckfrihetsförordningen kunna innebära?
Det är ju ett hot mot det fria ordet. De säger ju att de vill riva upp den svenska grundlagen.
I veckan skrev den numera pensionerade journalisten Åke Wredén en ledartext i Katrineholms-Kuriren, där han vände sig mot den här processen som Gunilla Persson har inlett.
Vi har ett system som är uppbyggt för att undvika att det glider iväg en rättsutveckling där mer och mer saker genom stämningar görs brottsliga. Menar man då att man ska avskaffa den här tryckfrihetsjuryn, så är det ett ganska stort hål man gör i vad som är ett mycket bra system.
Han ser stora problem med att utforma tryck- och yttrandefrihetsmål på samma sätt som rättegångar i brottsmål.
Hoten om andra stämningar skulle vara ett mycket mer verksamt redskap för de som vill skrämma eller ingripa mot granskande journalistik och mot olika kulturyttringar och mycket annat. Den som försöker göra någonting publicistiskt eller kulturellt riskerar att få rättsmaskineriet eller enskilda advokater med stora pengar bakom sig emot sig. Och det svenska systemet är mycket riktigt konstruerat så att den där riskzonen inte ska vara så stor. För att åka dit ska man verkligen ha skött sig riktigt, riktigt illa.
Ser du några faror med att begränsa det fria ordet?
Nej, det finns inga faror. Om du går ut i pressen och anklagar någon för något som är en fullständig lögn, så måste du betala för det. Det kommer att stoppa journalister som är vanvettiga att hålla på med sitt skit, rent ut sagt.
Det blir en lite hastig intervju med Gunilla Persson. Hon är på väg till flygplatsen och Sverige.
Jag har utökat min karriär och att jag nu uppträder i olika sammanhang, många festivaler, nattklubbar.
Det kanske är lite sent påkommet, men vill du bjuda på en liten trudelutt innan vi lägger på?
Har man det i P1? Jag trodde att det var ett mycket seriöst program. La 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 Gunilla, I won't bend, no I won't break. La 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 Gunilla, make a storm, but I.
Och nu till den sjätte och sista delen i vår sommarserie om nischade medier med Robin Jonsson. Men idag så tvingas vi att testa något nytt.
Och som ni hör så har jag tappat rösten.
Ja, och det är ju inte optimalt när man jobbar med radio. Och den enda rimliga lösningen, det är väl nog, Robin, att vår chef Lars Truedsson får kliva in och ta över dagens reportage.
Ja, vi blir så illa tvungna att testa det.
Ja, lugna ner Fredrik. Jag har faktiskt en present till dig. Konnässör.
Ja. Vin och konst på högsta nivå.
Soffan står sedvanligt mitt i rummet. I komediserien Kär av Segemyr har huvudkaraktären Fredrik precis fått ett exemplar av den finaste tidningen han någonsin har sett. Hela avsnittet handlar sedan om Fredriks kamp för att lyckas få ännu ett nummer från kundtjänst.
Va? Nej, 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 lägg inte på nu, hörni, va? Men jag är ju en av er. Har ni ingen klasskänsla? Men släpp in mig! Ni kan ju inte bara lämna mig ute i kylan så här!
Connoisseur. En av få tidningar i Sverige där det inte går att köpa en prenumeration. Och det som händer i serien Kär av Segemyr är inte helt orealistiskt. Online ligger begagnade exemplar av tidningen ute för flera hundra kronor styck. Jag ser inget annat alternativ än att skicka Robin till en av tidningens releasefester för att få svar på frågorna vi alla ställer oss.
Hur stavar man till Connoisseur?
Connoisseur.
Båtarna guppar stillsamt i hamnen utanför Grand Hotel i Saltsjöbaden. Rosévinet står på kylning och dukarna är minutiöst strukna. Susanne Ytterskog möter Robin i den vackert utsmyckade lobbyn. Det märks direkt att reportern inte rör sig i fina lokaler särskilt ofta.
Hej, vad kul.
Trevligt.
Ja, verkligen. Ja, men såklart.
Här var det flott.
Susanne Ytterskog är tidningens vd och var också den som startade tidningen 1998.
Så var jag mammaledig med min son och tänkte, och då höll jag på att läsa väldigt mycket. Jag var väldigt intresserad av branding och varumärkesuppbyggnad. Och vi distribuerar till dem som tjänar mest pengar i landet men också skattar mest pengar i landet. Det var egentligen en hyllning till entreprenörer in the first place. Det var min idé.
År 1998 är världen mitt upp i en omfattande globalisering och Susanne vill skapa en tidning för alla de svenska entreprenörer som har arbetat sig till sin förmögenhet. Att hon själv inte är rik spelar mindre roll.
Jag har aldrig gjort det här för att bli accepterad. Blir jag det så blir jag det. Blir jag inte det så blir jag inte det. Skulle jag inte vara fin nog, då är det deras förlust, tänker jag.
Sen 1998 skickas Connoisseur till alla med hög deklarerad inkomst eller hög deklarerad nettoförmögenhet. Då krävdes det att man tjänade minst 150 000 kronor om året. Idag behöver du tjäna 2,6 miljoner kronor. Inkomstbeloppet justeras årligen eftersom tidningen vill behålla exklusiviteten och hålla upplagan runt 30 000 exemplar. Du behöver också vara mellan 20 och 72 år gammal.
Nej, men alltså på eventen och sånt där så är det ju liksom, vill vi ha en viss åldersgräns. Och sen när vi delade ut, vilket gjorde i början, så fick vi jättemycket samtal från släktingar. Varför skickar ni den här till min gamla mamma eller pappa?
I själva tidningen finns artiklar om framgångsrika entreprenörer, mat- och resereportage och krönikor om allt från hållbarhet till gruppdynamik och företagskultur. Och givetvis en uppsjö av reklam, klockor, bilar, inredning, båtar.
Det är ju jättesvårt istället för att ha män 30-50 eller hästsport eller mat. Och att inte få det att bli så spretigt som det faktiskt ändå är. Och sen ska vi dessutom kombinera liksom lite prylar med ganska samhällstunga artiklar. För de har ett jättestort samhällsintresse.
men det får inte bli för lyxigt.
Alltså det får inte vara bara steka helikopter eller bara klockor. Mitt hjärta ska gå i 1000 bitar, för det är inte så. Svenskar är modesta.
Egentligen var det tänkt att Robin och Susanne skulle träffas på tidningens mytomspunna motordag på Steninge slott. Men Robin fick inte följa med dit.
Jag är ju så här, ja men kom allihop. Alltså Susanne är jag som person. Men det är ett säkerhetsläge just nu. Alltså det är ett tufft läge. Där både liksom varumärken, när det är väldigt mycket pengar på plats. Så allting har ju liksom smalnat och med skyddsväggar runt.
Efter en dryg timma på Grand Hotel använder två av tidningens hängivna läsare, Håkan och Karina. Håkan har jobbat inom finans och IT, medan Karina jobbade för en entreprenör som bygger hotell på Mallorca. Båda två har höga förhoppningar på dagens tillställning.
Jag tror det blir en lång härlig lunch och blir säkert lite gott både att äta och dricka. Och vi har varit på det här en gång tidigare. Det var också lite grann tävlingar, lite quiz och lite lederbeskytte med någon sån här tyst nytt vapen som var någon laserhistoria.
På kondensörs träffar är det troligt att du ser något du aldrig har sett förut. I alla fall är det så för Robin. På förra träffen demonstrerade de en ny typ av AI-kikare som automatiskt identifierar fåglar. Den här gången ska det skjutas lerduvor, fast med laser istället för kulor. Robin blir imponerad.
Och det här är liksom en fancy laser-chauffress.
Ja, precis.
Det brukar alltid vara generösa event med god mat och god dryck, trevliga människor. Och proffsiga är de alltid.
Robin förstår inte riktigt här.
Vad betyder proffsiga?
Att det är kontrollerat liksom, och att ja, det är klass på det de bjuder på.
Men det finns också fördomar mot kondensörs läsare. Att det bara är rika människor som gärna gömmer sina tillgångar i skatteparadis. Som älskar sportbilar, flådiga klockor, lyxjakter.
Hur känner ni kring de fördomarna och liksom missförstånden kanske som finns kring kondensörs läsare och de som får tidningen?
Jag vet att det är en viss ribba för att få tidningen. Och de som deklarerar sådana inkomster, de betalar också självklart väldigt mycket skatt. Så bara det är ju ett svar på det lite grann.
Spelar det roll vad folk tycker om en, liksom, att den här bilden finns? Man skulle också kunna välja att bara skita i vad de tycker om personerna.
Jag tror att alla vill att bli omtyckta, det tror jag.
Tyvärr så är det lite grann så att det stämmer att aha, den jäveln rik typ, han har nog plockat sedlar ur trädet eller någonting sån här. Nej, jag tror faktiskt de på riktigt tycker att det är jobbigt. Jag tror att de tycker att det är orättvist. Alltså, om de har liksom ordnat anställning till 100 personer och betalat, en del betalar så mycket skatt alltså, och så får bara skit. Det är klart att det gör ont i allas hjärta.
Susanne Ytterskog träffar ofta människor som drömmer om en prenumeration på kondensör.
Det är de som säger att det är mitt mål att jag en gång ska få kondensör. Inte för den sakens skull, men för att de vill lyckas med någonting och har ett mål. Och när de hör av sig och säger, du, jag bara säger att jag fick kondensör nu. Alltså då bölar jag nästan. Alltså då bölar jag.
Och hur gick det då för Fredrik i komediserien Karo Segemyr? Jo, att ha fått smaka på livet som kondensörprenumerant ledde till en fullständig mental kollaps.
Nu kräver jag att ni omedelbart skicka mig min kondensör! Jo, jag har rätt att få tidningen! Det har jag visst det! Jo!
Men efter ett hot om att begå självmord slutade lyckligt ändå. Han fick sin kondensör till slut.
Nej! Oh, tack så hemskt mycket!
Reporter här var Robin Jonsson och berättare Lars Truedsson. Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Producent var Alexandra Sannemalm, ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag heter Freddy Rammel. Vi hörs igen om en vecka. Ha en riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
La 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 Gunny.